Förra gången som jag stod här så citerade jag Johannes, han som skrev Johannes evangelium. Detta blev nedskrivet för att ni ska förstå att Jesus är Guds son. Och idag så tänkte jag utgå från ett annat citat av Johannes kollega, kan man väl säga, Paulus, som skrev två brev bland annat till församlingen i Korint. Och i det första brevet så hade han varit så rakt på sak, så att han, det märks i andra brevet att han var kanske lite orolig att församlingen hade missförstått honom och uppfattat det mera hårt och skarpt än vad han egentligen menade. Så därför skrev han i sitt andra brev så här: jag skrev inte till er för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Och den kärleken, det var såklart Guds kärlek som Paulus hade inom sig. Han hade ju inte alltid älskat Guds församling, men nu gjorde han det. Och det här med, för det första, vem Jesus och vem han är, vem han var och vem han är, och det andra med Guds kärlek, det är två sidor av samma mynt. Man kan liksom inte ta bort det ena och behålla det andra. För Gud bevisade ju sin kärlek ytterst i att Jesus dog för oss på korset. Ja, om man har kommit så långt på vägen att man har förstått det här med Jesus och man vet att man älskar av Gud, åtminstone i teorin vet man det, kan man liksom komma vidare? Kan man bli mer trygg i Guds kärlek? Ja, den som aktar på ordet, står det, den kommer vidare. Så då är det bara att börja läsa då i Bibeln. Ja, eller kanske nej. Den som hör ordet och förstår, sa Jesus. Alltså den som läser eller hör Guds ord och har förstått. Så man kan alltså missförstå om man läser Bibeln. Svar, ja, det kan man. Det finns många som har missförstått. Ta till exempel de skriftlärda. De hade verkligen studerat skrifterna. Och jag är övertygad om att detta var seriösa människor som verkligen, verkligen ville lära sig. Och läsa och förstå och komma rätt. Och ändå så kände de inte igen Jesus när han kom. Fast de hade läst om honom hela tiden. Och de hade missat kärnan i alltihop. Kärleken och barmhärtigheten. Det hade de missat. Så de hade läst och inte, ja, missförstått. Och sen, längre fram i tiden när församlingen hade växt och förändrats och blivit till slut en maktkyrka, då blev det ju de här korstågen och en massa annat som vi känner till. Och jag gör stora hopp i historien nu. När det blev andra kyrkor som inte skulle göra om de här grejerna. I Sverige till exempel så hade vi ju Svenska kyrkan med full tillgång till svensk bibel. Och därför följde man ju faktiskt de första frireligiösa. Och inte ens inom frikyrkan har alla alltid mått bra. Det värsta vi vet är kanske Knutby. Och jag behöver inte gå längre än till mig själv. När jag var ung så studerade jag Bibeln väldigt intensivt under några år. Jag gick på en bibelskola och jag hade faktiskt ambitioner med mina bibelstudium. Och ändå, till och med när jag läste de allra finaste ställena i Bibeln om Guds kärlek, så såg jag ändå inte det där vänliga, kärleksfulla ansiktet framför mig som gav mig frid. Jag såg liksom ett tillslutet, strängt ansikte som såg på mig förebrående. Och det där trodde jag var Gud. Jag trodde det. Och jag minns att jag var inte särskilt bra för en del andra som också liksom mig trevade sig fram jag måste ju ha läst alldeles, alldeles fel. När jag var liten så såg min farbror, han var litteraturvetare. De gamla folksagorna, de kom till och berättades för att man ville uppfostra barnen. Jag tänker aldrig mer lyssna på några sagor, tänkte jag, för jag vill inte bli uppfostrad. Jag har blivit lurad i hela mitt liv. Jag älskar Törnrosa och ni vet Snövit och så. Men nu insåg jag att jag hade gått på en bluff. Uppfostra mig. Nej, tack. Förresten så fanns det inte så mycket sagor då på 70-talet. Det var helt ute. Man skulle berätta socialrealistiska saker för barn. Och förresten var jag lite för gammal för sagor. Ja. Men redan på 80-talet så kom man fram till att nej, detta var fel. Sagorna kom till i uppmuntrande syfte. Det kommer att gå bra för dig. Du kommer att övervinna motgångar och problem, så fatta mod. Det var budskapet. Och det var så fiffigt så att en och samma saga kunde höras på flera personer och alla sammans kände igen sig och fick liksom hjälp med just vad den personen höll på att kämpa med. Det slutade med att vänsterrörelsen började gå på sagokurser och även jag var med på en kurs en gång och det var intressant. Men om vi nu tänker så här, om sagor som bara är sagor påhittade av vanliga dödliga människor, om de faktiskt kunde vara så bra och en sån hjälp i livet, hur bra måste inte den här boken vara då, som är inspirerad och ingiven av han som har skapat oss, som vet allting och känner oss. Och känner oss bäst och älskar oss mest. Vi skulle verkligen ge Bibeln en chans. Men hur ska vi läsa den då? Så att det inte blir så där fel. Jo. Om man läser någonting, en bok, en insändare eller vad som helst, så är det väldigt bra om man vet vad författaren vill komma. Det bästa är ju om man känner författaren. Men om man vet vad syftet är, då är det lättare att förstå innehållet. Och hjälp, nu kommer jag av med här. Ögonblick. Ja, så. Vad har Bibeln för syfte? Är det en bok som vill uppfostra oss eller uppmuntra oss? Svar. Jag skulle vilja säga så här. Bibeln har blivit nedskriven för att vi ska förstå vilken kärlek Gud har till oss. Vilken stor kärlek och vilken typ av kärlek. Hela Bibeln är full av den informationen. Och vet man det, så är det möjligt att läsa och förstå vad det är man läser. Och komma rätt. Och jag tänkte jag ska ta ett exempel. Vi tar Hosea. På 700-talet före Kristus så var Israels land delat i två. Och det norra riket, de hade liksom tröttnat på Gud. De var mer intresserade av en helt annan typ av gudar. Och de höll på med saker som vi inte ska gå in på. Och detta var en stor sorg för Gud. Han sörjde den här brutna relationen. Och han ville på något sätt kommunicera och förklara för nordisraeliterna att han älskade dem trots allt fortfarande. Och det fanns en väg att komma tillbaka. Men de var inte särskilt öppna för det. De ville inte lyssna. Och då iscensatte Gud ett drama. Han arrangerade ett äktenskap mellan å ena sidan Hosea, som var en stor gudsman, en helig man, avskild för Gud. Och å andra sidan en prostituerad kvinna. Hon heter Gomer. Och då kan man ju fundera på hur ett sånt här äktenskap skulle slå ut. Man skulle ju kunna förvänta sig att den här Gomer skulle bli utom sig av glädje och tacksamhet över att få en sån här plötslig otippad upprättelse i sitt liv. Men det verkar inte riktigt så. Till en början får paret 3 barn. Men sen sticker Gomer iväg och flyttar in till en annan herre och blir sambo med honom. Och då säger Gud till Hosea att han ska gå dit och ordna upp det här och hämta hem sin hustru. Ja, det hela var ju väldigt märkligt. För det står ju klart och tydligt i 5:e Mosebok att så skulle man inte göra. Om någon hade gått iväg och orenat sig så fick man inte ta tillbaka henne. Ja, eller honom kanske också menas. Det står inte, men vi får väl utgå från det. Detta vore avskyvärt inför Herren. Så står det. Men Gud befaller Hosea att göra precis så. Gud gick alltså utöver sina egna regler och lagar och gränser. Han såg väl att den här stackars Gomer hade gått rätt in på en olycksväg. Gå och älska din hustru igen, så som jag älskar nordisraeliterna, fastän de har vänt sig bort från mig och följt efter andra gudar. Hosea gick alltså. Och det blev väl inte helt okomplicerat. Visserligen kan den här mannen tänka sig att lämna ifrån sig Gomer, men bara om Hosea betalar. Hosea betalar. Han betalar guldmynt och så en del spannmål. Jag har försökt räkna på det där. Det var väl inga större summor. Men tror jag inte. Men det var ju i alla fall förstås oerhört förnedrande. Alltså, han gick och betalade för sin egen fru. En otrogen förlupen hustru som inte hade frågat efter att få komma tillbaka. Och han betalar åt en falsk och ondskefull man. För om den här mannen hade älskat Gomer så hade han väl inte sålt henne. Jag tror att han var någon slags hallik. Jag tror att hon var tillbaka i sin gamla verksamhet och han var arbetsgivare och att han bara brydde sig om pengarna som sålde henne. Så förnedrande, så galet, så kors och tvärs på allt vad vanlig, normal, allmän rättsuppfattning säger. Men detta befallde Gud. Hosea gjorde så. Alltså, den här Gomer, vilken bedrövlig människa. För det första, inte förstå sitt eget bästa. För det andra, inte bry sig om sina barn. Hon kan ju inte ha tänkt på dem i första hand. Jag vet inte om hon tog med sig dem. Eller lämnade dem hos Hosea. Men i vilket fall alltså. Och sen inte fatta vilken fantastisk man hon hade. Den enda förmodligen man i hennes liv som verkligen, verkligen älskar henne. Och det är klart att vi är väl förmodligen lite bättre än Gomer. Vi har kanske inte betett oss riktigt så illa. Kanske. Men vi är ju i samma situation som hon. För vi är också köpta. Och enda skillnaden med det här, det är ju att priset för oss var ju mycket, mycket, mycket högre. Det var ju mycket mer förnedrande och fel och galet och hemskt. Priset för oss, det var ju när Jesus stod på korset. Så långt gick Gud i sin kärlek till oss. Hur kan jag överge dig, Israel, sa Gud. Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. För jag är Gud och inte en människa, med vrede vill jag inte komma. Det är Guds kärlek och den typ av kärlek som han har. Och hela Bibeln är full med den informationen. Överallt man läser breven, Psaltarpsalmerna och allt, så handlar det om det här. Det handlar, alltså om en, ta en historia till exempel. Säg att man läser om Josef och hans bröder, så handlar det om Josef och hans bröder, ja. Men det handlar alltid också om Jesus. På ett eller annat sätt. Och på en annan nivå så handlar det alltid om dig och din gudsrelation och hur mycket du är älskad av Gud. För att visa de här nordisraeliterna hur mycket han älskade dem, så ordnade Gud det här med Homer Hosea och Gomer. Och sen lät han skriva ner alltihop och bevara det i årtusenden för att vi skulle läsa det och fatta. Och när vi läser så, ja, då gäller det bara att fatta detta. Jag vet en som inte fattade det här. Det var en man som jag kände, och han brukar citera Johannes 3:16. Så älskade Gud världen, men det står inte att han älskade mig, brukar han säga. Och han var väldigt envis. Men, och han har varit med om så mycket. Och bland annat flera helt övernaturliga saker. Så jag fattar inte att han inte fattade att han var älskad, men så var det. Men sen blev han gammal och han blev dement. Och då, när han tappar de här intellektuella funktionerna, då tappar han också blockeringarna. Så att när han flyttar in på ett boende så blev han väldigt omtyckt och älskad där. För han blev så, en så varm och generös människa. Han satt ofta och pratade om hur fantastiskt det var att Jesus älskade honom. Och tårarna bara rann. Och min kompis, det var hans dotter, hon sa att varje gång hon gick ifrån honom så, när hon hade varit där på besök, så var hon alldeles varm i sitt hjärta. Det är så här att det finns saker som Gud döljer för visa kloka, men uppenbarar för små. Och små betyder i grundtexten så små barn så de ens inte kan gå och de kan inte prata. Sådana ska vi ha respekt för. För de har fattat någonting som vi kan ha svårt med. De har fattat kärlek och närhet och tillit. Små barn, de litar på mamma och pappa. Jag har kommit bort mig igen i ett ögonblick. Jag hoppade lite fel här. Men jag ville säga att, alltså, problemet är inte så mycket att du är en dålig människa. Det är möjligt, men det går att lösa. Problemet är att vi är så tröga att fatta hur mycket vi betyder för Gud. Det är en sak vi verkligen borde tänka på, istället för att tänka på hur dåliga vi är och hopplöst allting är. Vi skulle tänka på hur mycket vi älskar. Vi ska läsa om det i Bibeln, för där står det. Och sen ska vi tänka på vad som har läst. Det är mycket bättre. Det är jättebra att hålla på så. Att tänka på hur dålig man är leder ingenstans. Men att tänka på hur god Gud är, det hjälper jättebra. Det kan hända att Gud är mycket godare än vad du tror. Och sen är det så här att när man läser i Bibeln så är inte Bibeln en vanlig bok. Det är en levande bok, och det menas att när man läser så sitter Jesus bredvid och förklarar det man läser, ifall man vill ha hans sällskap. Ifall Jesus kunde undervisa och förklara skrifterna för lärjungarna så att de fattar vad det stod, det gjorde han flera gånger, så kan han förklara för oss. Och det är inte säkert att vi fattar allt, för han kanske inte förklarar allt för oss och det behövs inte. Men det som han vet att vi behöver fatta, det låter han oss fatta när vi läser det. Nu ska jag prata om när jag var liten igen. När jag var liten så fanns det ett tv-program som hette Titta, leka, lära. Vi som är lite äldre, vi minns kanske det. Det var så barnsligt så att när man var 7 år så var det långt under ens värdighet att titta på det barnsliga programmet. Så det gjorde man inte. Men det var ett bra program. Och nu är det så att jag har hittat på ett nytt program. Och det heter Läsa, tänka, fatta. Och det kanske också är lite barnsligt. Men låt oss vara barnsliga. Vi måste ju bli som barn för att komma in i Guds rike ändå. Och så tänkte jag så här att nu när vi ändå är samlade här, då kan vi pröva mitt program. Vi kan ta en variant som, och då får det bli lyssna, tänka, fatta. Jag läser, ni lyssnar och så tänker ni. Så försöker ni fatta. Och då har jag tagit, jag har helt fräckt tagit olika bibelord och plockat ut här och satt ihop. Och jag har ändrat lite på meningsbyggnaderna, men jag har inte gjort våld på innehållet. Och så har jag skrivit så att, eller jag kommer att läsa så att all, Gud är alltid han. Och människan är alltid du eller dig. Och så kan ni sätta er bekvämt. Ni får gärna blunda. Och så gör ni som när man går i skogen. När man går i skogen, då gäller allemansrätten. Hela skogen är min, men jag kan inte ta med allting hem. Men när jag ser trattisar, då tar jag dem. Och om min man är med och han ser en ovanlig fågel, då tar han foto på det. Så att om ni känner att det är något som jag läser nu, så han känns liksom så. Då tar ni med det hem och så tänker ni på det? Ni, jag tror ni har fattat. Då börjar vi. Gud kommer dig till mötes med sin nåd. Han vill älska dig av fri vilja. Han ska ta emot dig. Det finns ingen fördömelse för dig. Dina synder ska han aldrig mer komma ihåg. Han ger mycket förlåtelse. Han har lust till nåd. Han kastar alla dina synder i havets djup. De ska han aldrig mer komma ihåg. Ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Du var slav, men han har gjort dig till son eller dotter. Han älskade dig förut när du var död genom dina överträdelser. Men nu har han gjort dig levande. Han bor i dig. Du ska inte mer kallas den övergivna. Du ska få ett nytt namn. Du ska kallas hans käraste, du, som han inte älskade. Dig ska han kalla min älskade. Det ska vara som om han aldrig förkastat dig. För med evig kärlek har han älskat dig. Därför låter han sin nåd förbli över dig. Han ger dig evigt liv. Du ska inte bli kvar i mörkret. Du ska aldrig någonsin se döden, för han ska leda dig bortom döden. Han är ditt skydd. Han ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Han ska bevara din ingång och din utgång från nu och till evig tid. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek. Han är alltid hos dig. Frukta icke. Var inte rädd. Han omsluter dig på alla sidor. Han håller dig i sin hand. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Han har sin glädje i att göra dig gott. Han är nära när du ropar. Han låter allt samverka till det bästa för dig. Han är med dig. Han ska hålla dig i handen. Han är med för att hjälpa dig. Han har fridens tankar för dig. Det finns ett hopp för din framtid. Även om en mor kunde glömma sina barn skulle han inte glömma dig. Han har skapat dig. Han har kallat dig. Du är hans. Du är dyrbar. Älskad. Tänk inte på det som varit. Han gör något nytt. Han säger, stå upp min vän. Kom ut. Låt mig se ditt ansikte. Låt mig höra din röst. Din röst är så ljuv. Ditt ansikte är så skönt. Dina ögon är som duvor. Du är alltid genom skön. Min vän. På dig finns ingen fläck. Du har tagit mitt hjärta. Öppna för mig. Du, min fullkomliga. Nu så är programmet slut. Nu kan ni titta upp. Jag ska bara prata en minut till. Och jag tänkte på det Jesus sa. Det som såddes i den goda jorden, det bär mycket frukt, sa Jesus. Så är det med den som hör ordet och förstår, sa han. Och det är ju så när vi ska bli. Och om vi har förtroende för och tror på att Jesus är Guds son, han dog för mig, fadern älskar mig, och då är vi på rätt väg, då kommer vi inte fel. Och Bibeln är en underbar bok att läsa. Ju mer vi håller på så, ju mer blir det naturligt för oss att vi vill ge en respons på det här. Och då blir vi ju som växterna, alla växter, blommor, buskar, träd och sånt, allesammans sträcker de sig uppåt mot solen. Annars skulle det bli väldigt rörigt. Men alla växter uppåt med grenarna och så vänder de bladen mot solen. Och när vi gör så, då doftar vi gott och så bär vi mycket frukt. Men tänk nu inte så mycket på det. Att man ska bära frukt och så. Utan tänk på att Jesus älskar oss. Och det finns nämligen ett egenvärde i att vara nära den som älskar oss. Att vara i din närhet är lycka för mig, står det. Och ju mer vi läser och ju mer vi fattar, och ju mer vi slappnar av i den här kärleken, då, ja, det kan ju hända att det börjar hända saker. Att man plötsligt till exempel märker att man betyder någonting för en annan människa. Man vågar kanske göra något som man inte vågade förut. Och någon relation kanske blir bättre. Och då är det inte bara du som blir glad, utan också han som har flyttat in i ditt öppna hjärta och som bor där inuti dig och som gläder sig över dig och har sin glädje i att vara med dig och göra dig gott. Det finns så mycket i våra liv. Det finns så mycket att göra där tillsammans med Jesus. Tack för himlen för att du är en god Gud och älskar oss. Tack för att det verkligen är sant och vi kan lita på det. Tack. Amen.